Välkomna till avsnitt 119 av Avanza-podden. Det är den 24, tisdagen den 24 mars när vi spelar in det här. Vi befinner oss i karantän i källaren på Avanza. Nej, det gör vi inte. Vi är friska och krya och vi har inte varit utomlands. Men ja, det är ju lite karantänstämning om inte annat. Det är väldigt få på kontoret. Det är vi och några som måste vara här som är här. Men annars så gör ju Avanza som i princip alla andra företag som kan i Stockholmsregionen. Och en stor del av personalen arbetar hemifrån.
Mm. Det är ju ändå skönt att se att de ekonomiska hjulen hos oss åtminstone kan snurra i dessa tragiska tider. Och att det är så många företag som möjligt som har möjlighet helt enkelt att låta medarbetarna jobba hemifrån. Det här är ju en historisk tidpunkt vi befinner oss i. Och också ett stort test för att se att det faktiskt fungerar. Men någonstans så alla kan ju inte jobba hemifrån. I tillverkande, producerande industri så går det ju inte på samma sätt. Restaurangbranschen blöder, går på knäna just nu. Det går ju inte heller så att säga.
Men vårdpersonalen.
Vårdpersonalen nu oerhört uppskattade. Vilket fantastiskt jobb du gör. Vilken insats. Det går ju inte heller. Men att så många som kan ändå jobba hemifrån. Man försöker minimera smittspridningen så mycket som möjligt och att vi kanske kan fortsätta konsumera när det här liksom ebbar ut så att vi tillsammans försöker hålla upp den så gott vi kan i alla fall. Och du sa ju avsnitt 119. Det går ju 119 kilometer i timman på en 30-väg rakt ner i källan just nu, även om börsen stiger ganska mycket
just idag, nu, men den har ju lite att hämta igen.
Den har lite att hämta igen.
Visst är det så. Det är historiska tider nu, det kan man ju lugnt säga. Kan du tänka dig vad dina och kanske mina framtida barn, vad de kommer bli trötta på oss när vi berättar? Ni ska veta, när jag var ung, nej, ung kan inte säga längre, men 2020, då skedde det här och det här och det här. Gud vad trötta de kommer bli. På historien.
Ja, det här är ju historiskt. Jag menar också för oss som gillar börsen och finansmarknaderna. Det här kommer att skrivas in. Det har redan skrivits in i historieböckerna. Det här är den snabbaste kraschen i världshistorien, både i Sverige och utomlands. Och vi kommer att referera tillbaka till det här säkert jättemånga gånger i den här podden i framtiden. Coronakrisen, coronakraschen. Våra barn och barnbarn kommer höra det. Och också hur sårbart vårt samhälle faktiskt är. För jag vet, för någon tid sedan så skickade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skickade ut en folder hur man ska tänka kring krig och många svenskar.
När kriget kommer,
många svenskar får ont i magen och får en kallkår kring ryggraden. Man tänker ryssen kommer, det var mycket på 90-talet. Det kan lika gärna bli en gasläcka eller vad som helst, det kan bli översvämningar. Nu har vi Johanna ett skolboksexempel för hur den här krisen kan se ut när det inte är ett hot om krig. Men det här är ju en kris. Det går inte att säga någonting om det både på finansmarknaden men även realekonomiskt.
Mm. Visst är det en kris.
Och smittspridningen inte minst.
Ja, inte minst. Det är en kris på många olika plan. Och det tänkte vi prata om idag. Agendan för dagens datum, för dagens avsnitt, det blir lite... Först, vi har varit inne på det. Det här är den brantaste kraschen i vår historia. Vi ska prata lite mer om det och sätta det i relation till lite tidigare krascher. Vi ska prata om aktierna som har klarat sig relativt bäst på den här ordentliga björnmarknaden som det har varit. Vi ska också prata om hur vi själva har agerat den här väldigt turbulenta månaden. För vi vet att många av er undrar det. Vi får in jättemycket frågor om hur vi har gjort. Så vi tänkte att vi drar av det plåstret idag. Sen har det hänt en del på kreditmarknaden. Vi ska gå igenom det också. Och sist men inte minst vad marknaden tittar på just nu. Vad är det man ska hålla ögonen öppna? Hålla ögonen öppna efter. Så det är ett digert program som vi ska hinna med. Så att vi kör väl igång helt enkelt.
Ja, jag tycker att det låter alldeles bra. Vi river det här plåstret. Det implicerar någonting dåligt. Vi tycker att det är fantastiskt kul att podda. Så det är ingenting negativt.
Nej, det är inget då. Ja, just jag glömde någonting. Vi ska också prata lite snabbt om vilka aktier och vilka fonder som Avanzianerna har köpt och sålt. Och hur handeln har sett ut helt enkelt. Men nog snicksnackat. Då kör vi igång då. Vi har ju sagt att det här har varit det snabbaste raset. Det djupaste börsraset ännu, men dock det snabbaste. Och i USA, För S&P 500 så tog det bara 22 dagar att tappa mer än 30%. Och det är snabbare än ever tidigare. Du tog fram en väldigt intressant bild här som visar att det slår till och med det tidigare rekordet som var från The Great Depression. För 1934 så tappade S&P 500 30% på 23 dagar. Men nu var det alltså 22 dagar. Sen var det ett annat depression, Great Depression datum. 9 november 1931. Då tog det 24 dagar att rasa 30%. Sen var det september 1929. Då tog det 31 dagar. Sen augusti 1987, då tog det 38 dagar. Sen har vi 1931 igen, 1931, 1930. Så ni ser, det är mycket, det var på 30-talet primärt. Det svängde här. Vad har vi mer? Vi IT-kraschen där, januari 2002, då tog det 136 dagar. Tre gånger så lång, fyra gånger så lång, fem, ja. Betydligt mycket längre tid. Och vid IT-kraschen då, som kanske är det som man oftast relaterar till. Nej, inte IT-kraschen, finanskrisen. Från oktober, 9 oktober 2007 så tog det 250 dagar för S&P 500 att tappa 30%.
Ja,
en jädra skillnad mot 22 dagar nu.
Det är oerhörd skillnad. Vi har aldrig någonsin sett den här hastigheten. Och det kan man väl också dra sig till minnes. Jag skrev om det förra veckan på Twitter att vi tog 56% av nedgången som vi hade under finanskrisen. Då föll börsen 58% exklusive utdelning under 473 dagar. Vi hade tagit 56%, det vill säga hälften, mer än hälften av den totala nedgången på 58% på 5% av tiden. Det har gått rakt ner i källan. Det finns inget... vi saknar motstycke i världshistorien. Vi har aldrig någonsin sett någonting som har rasat så här snabbt. Det är inte bolag vi pratar om, det är index. Och det visar också någonstans hur stor osäkerheten är. Det går, som vi har sagt tidigare, inte att tala vett med ett virus. Den har inte respekt för landsgränser. Den sveper över världen. Vi har fått lockdown, vi stänger gränser. Vi säger att människor måste hålla sig inomhus, kan inte konsumera. Vi har några hundra miljoner i Europa. Vi har några hundra miljoner i USA, 300 miljoner i USA. Även om vi har kanske barn som inte går ut och handlar. Men det är väldigt många människor det här handlar om. Vi har lamslaget global ekonomi. Jag tror att vi har aldrig riktigt sett det här tidigare. Och konsekvenserna idag, nu kom det nyheter här från Norge. Det är den största arbetslösheten på väldigt, väldigt länge. Alltså sedan andra världskriget. Och den här listan som du pratar om också. Det är ju depressionen 30-talet. Det är andra världskriget. Det är kraschen på Wall Street 1987. The Black Monday när vi föll 508 punkter. Det var 22,6% under en enskild handelsdag. Vi har liksom inte sett det här. Men det implicerar väl också att vi bör kunna räkna med en rejält snabb återhämtning om viruset blåser över och att vi får bukt med viruset och vi har enorma stimulanser i systemet. Sen säger inte jag att de enorma stimulanserna både penning och finanspolitiskt är sunt. Det är inte det jag säger. Men de finns där. Och får vi liksom bukt med det här. Nu börjar vi ju se att Kina, de är ute ur det här. De har ju lyft lockdown i Wuhan. Men de kan ju också dra till mycket mer drastiska åtgärder än vad vi kan i västerländska demokratier. Så att men som sagt, det har varit en oerhört snabb nedgång. Vi har inte ens fått lönen nästa gång ännu. Det här började ju 20 februari, så toppade vi det här nytt all time high under dagen. Och nu har det gått lite mer än en månad. Får väl räkna bort helgerna då så att säga. Nu är det dags för lön i natt, eller imorgon som du skulle ha sagt då, när det här spelas in.
Ja, jag tänkte sova vid 12 i natt. Börsen är ändå stängd. Så att...
Ja, nej, jag sover ju inte. Jag har ju uppe istället kväll, så jag kommer ju att sitta vaken och invänta lönen. Det är alltid en rolig tradition.
Mm. Nej, men det är som du säger, det har gått otroligt snabbt. Det har varit väldigt brant och det finns säkert massa förklaringar till det. Nej, men det är som du säger, det har gått otroligt snabbt och varit ett väldigt brant förlopp. Men vi får verkligen hoppas nu att att vi får kontroll på smittspridningen inom en relativt snar framtid. För som du sa, arbetslösheten i Norge är på den högsta sedan andra världskriget. Och även i Sverige så har vi ju sett en enorm varselvåg. Väldigt många människor, jag tror att det var 15 000 människor som hittills i mars har blivit varslade. Alltså riskerar att bli uppsagda. Och ännu fler har ju blivit permitterade, så man fått gå hem, man har kvar en stor del av lönen men man jobbar kanske 40%. Och det är ju helt enkelt för att ekonomin står stilla. Och det är ju av yttersta vikt att vi håller hjulen snurrande helt enkelt, och att bolagen inte går under och går i konkurs. För då, om det inte finns någon efterfrågan, så spelar det inte riktigt. Riksbanken och Världscentralbanken gör ju allt de kan för att pumpa ut likviditet i systemet. De stödköper obligationer, de sänker räntorna, inte i Sverige men övriga länder. Men det som behövs är ju att länder börjar öppna upp och att det börjar komma en efterfrågan igen. Och det måste ju ske hyfsat snabbt för att inte våra små och mellanstora bolag primärt ska gå i konken helt enkelt. Så att realekonomiskt får vi ju verkligen hoppas att den här smittspridningen i alla fall tar lite uppehåll under sommaren, får vi väl säga. Men som du säger också, när det väl vänder och vi börjar se lite ljusningar, då finns det ju all möjlighet för börsen att studsa upp relativt snabbt, i och med att det nu finns otroligt mycket pengar, likviditet ute i systemet som står vid sidan av aktiemarknaden. Och när det börjar letas in igen, så då, om man inser att världen kommer inte gå under, då kommer det gå snabbt uppåt. Jag har fått lite frågor här nu som säger att men Johanna, du har ju sagt sitt still i båten, ta det lugnt, månadsspara under hela den här månaden. Det var ju jättedumt. Hade vi sålt direkt efter första fallet på 4% så hade jag ju klarat mig mycket bättre nu. Ja, men det har ju varit så extremt turbulent. Alltså, vi har haft dagar mer regel än undantag att i alla fall amerikanska börserna har stigit eller sjunkit mer än 4% per dag de sista 3 veckorna. Och då är det ju extremt svårt att i en sån marknad liksom tajma rätt helt enkelt. Så att, ja.
Det är även de dagliga rörelserna. Måste du gå tillbaka till depressionen på 30-talet i USA för att se. Förra veckan hade vi plus minus 4% under hela veckan. 4% låter gulligt. Det var ju liksom dubbla rörelser och trippla rörelser vissa dagar. Men så här, vi har inte sett det sedan depressionen. Och att någon ska sitta på kammaren och försöka tajma och missa en nedgång som till att börja med är den absolut snabbaste i världshistorien. Och sen skulle kasta in världen i en depression. Nej, du sitter liksom inte och vänta på det. Det är för att det här är en black swan. Jag menar, som vi sa här, både penning och finanspolitik, det är bra. Det är bra att trycka in pengar från penningpolitiken in i systemen för att inte stressa systemen. Vi ska vara glada att bankerna inte har mer utmaningar nu där vi befinner oss. Nu kan de snarare hjälpa oss än skälpa oss som var fallet under finanskrisen. Och sen även det finanspolitiska benet då, för att hålla människor under armarna för de som blir arbetslösa. För att jag menar, staten har ett ansvar i det här. Staten stänger gränser. Staten säger att vi ska vara hemma. Staten säger att det ska vara social distancing. Jag tycker att staten har ett enormt ansvar för att hjälpa till att alla småföretag, att vi inte får en massdöd av småföretag, för de har inte valt att stänga gränserna. De har inte valt att man ska säga att man inte ska vara hemma, inte gå och ta en lunch, inte gå och ta en öl, inte gå och ta en fika med vännerna. Staten har ett jättestort ansvar här, och sen säga att man ska gå ut och låna pengar till företagarna. Man kan inte bara gå ut och säga, vet du vad, ska vi sänka ännu mer i sanken? Ni hade låga marginaler från början, vill ni låna lite mer så att ni går i konkurs om ett halvår istället? Det är liksom dags att öppna plånboken och tillsammans hjälpa samhället framåt, hålla varandra under armarna, för vi måste ta oss igenom det här tillsammans.
Nej, jag håller helt med dig om att småföretagarna och små och mellanstora bolag måste få någon annan form av hjälp än liksom uppskjutna skatteinbetalningar till dessutom och ränta på 6%. Det räcker inte, utan de måste få liksom stöd, om det är slopade arbetsgivaravgifter eller något annat, jag vet inte, men de måste få mer stöd.
Jag känner att, jag bjöd in ett bolag här tidigare och hade en tidigare podd på morgonen. Han sa att vi tar ett samhällsansvar på så sätt att vi köper in hundratals luncher från lokala restauranger i Stockholm varje dag och skänker till Stadsmissionen och skänker till sjukhusen där alla våra undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och allt vad det kan tänkas vara, specialistpersonal, de ska inte behöva springa ut och leta mat, leta lunch. De gör ett fantastiskt jobb. Där ska maten bara finnas.
Och jag vill dessutom ha mera hjälper sånt. Man då restaurangerna som går på knäna.
Dessutom hjälper man restaurangerna som går på knäna att kanske kunna hålla sig över vattenytan. Anna Kinberg Batra skrev en jättebra artikel i, eller artikel kanske man kallar det, i Dagens Industri också. Jag menar, den 25:e smäller med Magnus Uggla. Mm. Det är ju inte så roligt när man tänker på det, och vi kommer för all evig framtid att tänka kanske på corona till viss del och inte bara på lönen när vi pratar 25:e. Det är rätt många som gråter idag, som inte sover utan som ligger sömlösa på natten och funderar på hur man ska betala sin personal, eller om man måste sparka sin personal som man har lärt känna och som är ens, inom citationstecken, vänner som, och det spelar väl ingen roll, men alltså människor som man bryr sig om.
Det är fruktansvärt sorgligt. Man blir väldigt, väldigt berörd. Så kom igen nu, nu hjälps vi åt och vi tar vårt ansvar, stanna hemma om vi är sjuka. Vi stöttar våra lokala butiker och restauranger och vi hoppas att vi rider ut den här stormen på bästa sätt.
Men jag måste ändå bara säga att jag har sett att vissa företag säger att vi är beredda att låna personal från andra jobb för att så här, vi tar över dem, vi tar över personalkostnader etc. Ni får tillbaka personalen när det har lugnat ner sig. Och det är ganska det är många företag som har gått ut och sagt det. Jag tycker att man blir glad i själen när man ser liksom.
Vi hjälper varandra. Ja. Det gillar vi. Rida ut stormen på bästa sätt. Det finns ju ett par bolag på börsen som har klarat den här dramatiska nedgången på 30% bättre än andra bolag. Det finns inte jättemånga som ligger på plus på månaden, men det finns ändå relativa vinnare och några som ligger på plus också. Och om vi kollar på de relativa vinnarna på Stockholmsbörsen senaste månaden så är det, tada, föga förvånande, Getinge, Essity, Ericsson, AstraZeneca och Telia. Och Getinge, det är ju väl en närmast självskriven kandidat som det bolaget som faktiskt har gått bäst. För de gör ju såna här, vad heter det? Ventilatorer.
Det man behöver
medicinsk utrustning som man behöver för lungsjuka.
Vi pratade om det nyss med politiken. Ta inte oss på orden där. Vi är lekmän. Du är duktigare på politiken än vad jag är. Ja. Vi är lekmän när det kommer till respiratorer och
ventilat. Man har ju lärt sig en del ord sådär. Så man slänger sig med lite fast man inte kan.
Buzzwords. Men man behöver
medicinteknik, medicinsk utrustning. De fick väl en jätteorder från Italien bland annat. Och liksom, deras produkter är väldigt eftertraktade just nu. Essity, ja, ingen har väl missat att vi bunkrar toapapper som aldrig förr, vilket är hyfsat rationellt för man vill inte vara utan toapapper och man vet att toapapper är något som inte blir dåligt, jag kommer att använda det, men ändå ganska irrationellt. Är det någonting vi har i det här landet så är det ju träd och papper och pappersmassa och mjukpapper och produktion av toapapper, så att vi behöver nog inte vara rädda för att behöva använda en bidé som inte finns. Men det kanske folk kommer börja när man renoverar badrummet om något år, så kommer alla installera bidé.
Det finns två sidor av varje mynt. Man behöver mat för toapapper. Ja. De hänger ihop. Det är en ganska hög samvariation behovsmässigt.
Mm. Ja, men Essity är väl en sån här hyfsat stabil aktie som man ofta söker sig till i tider av konjunkturoro, eftersom de brukar gå bättre då. Jag menar relativt bättre. Vi behöver toapapper året om oavsett konjunktur, och vi behöver sanitetsprodukter och allt vad det är oavsett konjunktur. Sen har vi Ericsson och Telia, det är också så här utdelning, hyfsat stabilt, man söker folkaktier liksom. Och AstraZeneca läkemedel. Och det här är väl helt enkelt oron som finns, så söker man sig till den här typen av aktier.
Ja, och det tror jag också att man ska komma ihåg om man nu jämför sin egen portfölj, speciellt om man har haft fastigheter senaste veckan med OMXS30, att där ser ju viktningen lite annorlunda ut. Det är väl en 50% bank och verkstad. Och med de här bolagen, Getinge har haft utmaningar, nu har de haft operationell medvind en tid, vilket är kul för Getinge, det är sting i den. Vi har Essity med hygienfaktorer, det blir i ropet lite grann, ungefär som att det är väldigt många som hamstrar på sig mat nu och kanske köper Ica och Axfood. Men då ska man också komma ihåg att köper man en massa mat nu, då kommer man ju bara och bunkra nu då, så kommer man ju bara handla mindre framåt, för man kommer inte äta dubbelt så mycket för att det är kris. Telia, typiskt här klassiska defensiva aktier. Jag tror inte att de aktierna vi ser är de relativa vinnarna nu kommer vara vinnarna framåt under lång tid, för det här är klassiskt sett aktier som inte riktigt har hängt med, men som blivit riktiga darlings nu, och de har defensiva karaktärer, men då måste man tänka lite steget längre och inte bara springa till det som klarar sig bättre just nu.
Nej,
tror jag.
Nej, det blir lite så här månadskapitalism, kvartalskapitalism. Men vi tog inte med förlorarna här, de som har klarat sig kursmässigt sämst, och där är väl ja, du var inne på det, det är mycket fastigheter och det har vi pratat om väldigt mycket i den här podden. Så vi lämnar det lite därhän och tittar istället på listan över amerikanska vinnare senaste månaden. Och här tycker jag att det blir lite mer intressant, för du pratar om att man inte ska titta på bolagen som är, har bäst försäljning just precis nu. Det blir för mycket av en ögonblicksbild, utan kanske kika lite mer på strukturell tillväxt och titta, lyfta blicken lite. Och det kan man väl ändå säga att det är lite mer så på listan över vinnare i bland de amerikanska aktierna. För då har vi Zoom, ja, Z-O-O-M, Gilead Science, Walmart, Netflix och Amazon. Okej, Walmart är ju en, det är ju liksom ICA gånger jättemycket, men Zoom och Gilead Science, vad är det för bolag, Niklas? Zoom framförallt, det har ju stigit 51% på en månad.
Ja, där har vi Zoom Video Communications och där, det är viktigt för det finns ett annat bolag som heter Zoom som man dessvärre, tyvärr, även när de kom in till börsen, det här bolaget då, blandar ihop. Och jag säger inte att du gjorde det, Johanna, för det gjorde du inte, utan jag säger för det som lyssnar på det här, om du vill kika på det här, var noggrann med att det är Zoom Video Communications, för att det är många som har handlat fel aktie. Men när du och jag var på investerarresa i USA, Johanna, så var det ju ett bolag vi besökte där det var en medarbetare som var med på länk, och det här var ju då Zoom, och de har ju verkligen varit i lockat investerarnas gunst just nu, för att man inser att när det är väldigt, väldigt många människor som jobbar hemifrån, så kommer de fortfarande behöva ha möten. Jag har träffat en del förvaltare nu som skulle ut och resa på investerarresa, träffa förvaltare, även vårt eget bolag med vår egen vd och vår egen IR-chef Sofia och vd Rickard. De kan ju inte heller åka på roadshows och träffa investerare som tillhör det vardagliga jobbet i normala fall. Utan, och nu ser vi en minskning av företagsresande och kanske gör efter den här krisen också. Så att där är ju Zoom ett sånt verktyg där man liksom mera på länk, man jobbar på distans. Och där har vi även Skype då, så att säga, som ägs av Microsoft. Men Zoom har ju blivit ett bolag som karaktäriserats av vilka är de relativa vinnarna. Nu ska vi jobba hemifrån. Zoom. Ja. Det har varit jättepopulärt. Mm.
På den här vinnarlistan hade vi också Netflix och Amazon. Och där är ju, ja, Netflix, jag menar, de har ju till och med fått ta ner sin bandbredd här i Europa för att liksom inte överbelasta näten. Men Amazon, och det är ju väl ett av de få lönsamma, eller bolagen som faktiskt anställer just nu. Verkligen inte varsla personal, utan jag vet inte ens om man behöver varsla i USA, eller om det börjar säga. Vi behöver inte dig längre, gå hem. Ja, oavsett, de anställer i alla fall personal och har ju en otrolig efterfrågan just nu på liksom home delivery och beställa via dem. Och det, jag tycker ändå att det här är lite annan typ av, bolag än de bolagen man ser i Sverige som lockar. Det är mer Telia och Ericsson. Och Amazon och Netflix, Zoom, det känns lite mer framåt på något sätt. Och tittar man avkastningsmässigt så Amazon har ju faktiskt stigit 15%, Netflix minus 2,28%. Men det jag skulle komma till var att här har man ju som svensk sparare fått en liten extra skjuts också. Utöver det här så har ju också kronan försvagats gentemot dollarn med om det är 6% eller någonting year to date. Ja, 6 eller 9. Ja, skitsamma, den har försvagats. Och det har ju såklart gett en liten boost i sparandet. Och jag vill nog ändå slå ett slag för att det är ganska bra att ha liten valutadiversifiering i sin portfölj. Ja. Det är inte valutarisk, det är valutadiversifiering. Men sen vet jag vad du kommer säga. Ja, men de svenska exportbolagen, de tjänar på att kronan blir svag också och så här. Ja, men det här blir en mer direkt komponent.
Ja, jag ser nog valutan som skumkronan på en öl. Den blåser iväg. Det är liksom flyktigt och det är inte kvalitativ intjäning. Det är liksom det är ett noll som är spel långsiktigt. Men däremot så tycker jag att det är... jag är inget facit. Det är inte så att jag säger att du har fel.
Är det inte?
Nej. Men däremot så tycker jag att det är ganska intressant att alltså en nedgång som vi har sett nu på både S&P 500 och Dow Jones på över 30%, det är ovanligt. Det är extremt ovanligt för att vara i USA. Det är inte lika ovanligt i Sverige. Men det är fortfarande ovanligt. Men det är oerhört ovanligt i USA. Vi har några av världens största bolag. Världens starkaste varumärken. Det är finansvärldens Gucci, Prada, Dior, you name it. Det är de absolut bästa, absolut vackraste bolagen där ute som det, liksom, det bara vattnas i munnen på investerarna, och nu kommer man kunna få dem till betydligt lägre prislappar. Ta en sån som Visa, Mastercard, de har halverats. Det visar liksom någonstans digniteten på den här nedgången, att allting har tagit oerhört mycket stryk. Men min poäng här, det är att aktierna tenderar att klara sig bättre i USA. Vi har en kreditmarknad som inte fryser till is på samma sätt. Vi har en finansmarknad som har ett bättre funktionssätt, tycker jag, än Sverige. Det funkar på ett bättre sätt. Och vi har också sett de dagarna det har varit ett sentimentsomslag, alltså när det har varit risk on, så har vi vissa av de här bolagen som går upp 10, 15, 20%, för att sen falla dagen efter, om det så att vi får ett sentimentsomslag neråt, ett surt börsklimat. Men jag tror att om man funderar kring vilka bolag man vill äga långsiktigt, så finns det oerhört bra köplägen just nu. Sen kan det vara så att det fortsätter ner. Vi vet inte vars botten är. Det enda vi vet, det är att ju djupare vi faller, desto större potential skapar det på uppsidan för ett bolag. Så har det alltid varit genom världshistorien, alla tider, och det kommer att vara så den här gången också. Och jag tycker, Johanna, bara sista ordet här, jag tycker att vi har sett att i början av den här krisen med viruset och alla var tvungna att landa i liksom, vad kommer det här leda till, så fick vi en samvariation liksom, 1-1, allting föll rakt ner i källan. Men nu tycker jag någonstans ändå att vi ser att det blir en liten divergens, att vissa bolag som man kan tro är liksom relativa vinnare klarar sig bättre just nu än aktier som man tror liksom är relativa förlorare, konsumtion etc. om man ska vara under lockdown och inte få gå ut och handla. Sen finns ju e-handel också. Men vi har sett, och i media pratar man om buset. De älskar att vi ska jobba hemifrån. De är fullkomligt älskade. För att det är enklare att hacka och ta sig in i företagens nätverk etc. Vi hade ett bolag inom säkerhet här förra veckan som ökade upp sina repetitiva intäkter 99%. Aktien gick upp nästan 20%. Vi börjar se de bolagen som blir lite mer relativa vinnare klara sig bättre nu. Det såg vi inte i början av det här raset.
Nej, i början av raset var det bara ett risk-off sentiment och bara bort från aktiemarknaden och över till något annat säkrare, och så föll allting. Men jag håller med om, det har blivit lite mer granulär. Man har finjusterat säljen lite mer så att säga. Men det tar mig kanske osökt in på hur vi själva gör. För jag tänker när du la upp det så fint med kvalitetsbolag som faller. Det tror jag att jag vågar tala för både mig och Niklas om, att säga att vi har väl under den här perioden, om jag ska tala för mig själv i alla fall, så har jag fortsatt köpa hela tiden. Jag började alldeles för tidigt med mitt så kallade bottenfiske. Men jag vet att jag inte är någon stjärna på timing. Man har mycket annat för sig. Man jobbar på dagarna, så kan man inte sitta där och hela tiden fiska. Men jag har helt enkelt haft span på ett par bolag som jag antingen har i portföljen eller som jag vill plocka in på riktigt lång sikt, som är kvalitativa bolag. De har strukturell tillväxt i ryggen, de är operativt bra, de har en tjänst eller produkt som jag förstår mig på, tycker om, och sen har jag fyllt på i den typen av bolag. Jag är ingen verkstadstjej, jag förstår inte riktigt verkstadsbolag, alltså inte i negativ mening med att jag inte fattar. Jag fattar knappt vad de gör, och då väljer jag andra typer av bolag som jag förstår bättre. Jag har också plockat upp en del fastighetsbolag som jag tycker har rasat lite för mycket. Med tanke på att jag tror att människor, det sista de kommer sluta betala är sin hyra. Det har vi sett i alla tider, och jag tror inte det kommer förändras nu. Så kul är det inte att tälta. Och en hel del techbolag som inte minst rasade kraftigt i början, alltså amerikanska bolag, men som nu faktiskt har klarat sig relativt bra. Ett bolag jag har som är inriktad på cybersecurity, de ligger fortfarande ganska ordentligt med på plus i år, och det handlar ju lite om att ja, men de ser ju faktiskt en ökad efterfrågan på deras tjänst.
Ja, och jag har varit oerhört aktiv under den här perioden, just för att det har ju varit en dramatisk nedgång, och därför vill jag skala upp. Och jag menar, vi har sett börsen bottna på minus 33,8%. Nu är börsen upp 5%, den vik ner och skulle podda. Vi är ner 29% på året. Och jag menar, även fast börsen är ner 33,8% som mest, så har vi sett många bolag vara ner 50%. Fastighetssektorn har haft en krasch i kraschen. Det hörde ni med Peter Norham förra veckan när vi pratade om det då. Pandox var ner 77% som mest med sin hotellexponering, och de är ju inte, det är inte de, de kan ju inte hjälpa att regeringen stänger gränserna. Och det är det jag menar med att man måste hjälpa de bolagen. Men det har skapat mycket köplägen, och jag har varit väldigt, väldigt aktiv och skalat in i de bolagen som jag har. Och nu kommer lönen imorgon. Jag kommer spara så mycket jag bara kan. Jag kommer spara betydligt mer än vad jag brukar göra i de här tiderna.
Det kommer jag också. Men det ska tilläggas också. Jag såg någon kommentar, om det var i Facebookgruppen eller på Avanzas Facebook eller något, att experter som säger hur man ska göra, men sen ligger de likvida själva och köper inte själva. Ja, jag gillar inte epitetet att kalla oss för experter, men vi kan väl säga att vi är hyfsat kunniga på finansmarknaden, kunniga om investeringar. Men framförallt, både du och jag är ju fullinvesterade hela tiden.
Vi sitter med i samma båt som vad ni gör som lyssnar på det här.
Det har varit fruktansvärt tråkigt att logga in på appen senaste månaden. Det är inte tråkigt så, men alltså det har varit blodröda siffror. Det är inget att sticka under stol med. Så det är inte så att vi har legat på cash och sen nu ska vi köpa. Hade man sån fingerspitzgefühl, då hade man varit glad. Men nej, vi är fullinvesterade båda två. Så att,
ja, och jag tror att det är viktigt att också poängtera och påminna om att vi är fullinvesterade och vi sitter i samma båt som er. Och jag tycker inte heller om epitetet expert. Jag tycker så här, vi har varit i marknaden under, i relativa termer, lång tid under vår livstid. Men samtidigt så vill jag också påminna om att ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte kan. Jag kommer aldrig någonsin lära mig allting kring marknaden. Jag får en liten dos släng av frustration varje dag när jag inser hur lite jag faktiskt kan. Men vi kommer att fortsätta investera. Det som jag sa, skojade lite grann här i förra podden, även fast det inte var ett skämt. Just det här med
barnen ska få mat, men that's it.
Ja, that's it. Det är liksom det är lite grann en det är så. Barnen ska ha mat, sen kommer alla pengar som jag kan avsätta kommer att gå in i börsen. Och det gör jag ju inte bara för att jag tycker att så här, det är kul att investera, utan jag vill ju också tjäna pengar. Men jo, det är kul att investera.
Ja. Och lite till lokala pizzerian och så.
Jag gillar den lokala pizzerian. Jag tycker att den är fantastisk. Jag skulle bli väldigt ledsen om den gick omkull. Så att,
en extra hämtpizza därifrån.
Absolut. Absolut. Men här måste vi komma ihåg att sen när man säger visst, man skulle ha legat cash. Nej, glöm det.
Ja, man hade aldrig tajmat rätt.
Det är liksom, och vi pratar om en månad. Alltså jag känner så här, ja, det kanske var lite tråkigt att logga in på kontot för att det har försvunnit väldigt, väldigt mycket pengar. Men å andra sidan så vet jag ju att vi är långsiktiga, vi är det på riktigt. Vi sitter inte bara med i samma båt som vad ni gör, utan vi tror ju verkligen på det vi också förmedlar här. Så att jag i min kalkyl, teoretiskt, det är inte så att jag har en sån kalkyl, men i min kalkyl så tänker jag ju bara att den här nedgången nu gör att liksom uppsidan för mig på 5, 10, 15, 20, 30 år blir avsevärt mycket högre.
Eftersom du har mer pengar att skicka in nu än vad du hade för 2 år sedan. Alltså,
jag tog fram en sån bild. Om du köpte botten IT-kraschen, så fick du 30% om året inklusive återinvesterad utdelning. Köpte du botten finanskrisen, så fick du 23% om året inklusive återinvesterad utdelning. Köpte du Investor, fick du 20% om året. Köpte du Investor efter halva nedgången under finanskrisen, slutet på maj 2008, så fick du 15,5%. Kan man träffa botten under en kris? Nej, förmodligen inte. Och speciellt kanske inte om man har en större portfölj, eller större inom citationstecken, om du har portföljen på börsen där nysparandet är en fraktion, en liten brödsmula i förhållande till pengar du har på börsen. Ofta om man då är mera seniora, man har sparat under lång tid, det är jobbigare. För de unga människorna som har en portfölj som idag, oavsett hur stor den är, men som har ett nysparande som gör att nysparandet i relation till portföljen är ganska stor. Det här är det bästa som kan hända dem. Vi brukar säga det, att en krasch är det bästa som kan hända. Det gör jätteont i magen. Jag är det först att säga att jag tycker det är skittråkigt på gymmet när man ska göra en sista repetition. Jag vill inte. Jag tycker det är astråkigt. Och sen så vet man att det är den där på marginalen som kanske är marginalnyttan som gör störst skillnad. Det är samma sak här. De köperna som gör här på de här nivåerna, de har ett oerhört bra täckningsbidrag till den totala avkastningen i portföljen över tid, även om det känns förbannat tråkigt att handla när börsen har fallit så här. Men Avslutningsvis, Johanna, vill jag bara säga att jag såg ett jättebra citat på Twitter. Där det var en författare som hade skrivit att alla samtliga kriser i efterhand som vi redan har gått igenom är världens bästa köplägen. Det tycker alla, där skulle man ha köpt. Och gärna om man behåller jobbet, för annars finns det ju andra implikationer. Man har en buffert, man får behålla jobbet och sådär. Men de framtida kriserna, krascherna, typ den vi nu befinner oss i, då ser man bara riskerna. Men tittar man historiskt på grafen, då är det bara möjligheter, där skulle man ha köpt. Det är därför du och jag köper så mycket vi bara orkar just nu. Är det en rekommendation till dig som lyssnar? Definitivt inte. Men vi vill påminna om att de bästa affärerna ofta görs i de jävligaste av tider. Det är, många tycker att det är skittråkigt just nu. Men vi kommer att ta oss ur det här. Och vi kommer att se en återhämtning. Och alla pengar som kommer in nu får betydligt bättre förutsättningar.
Nu ska jag komma med lite tråkiga nyheter efter Niklas brandtal. Någonting som ju brukar vara en skön huvudkudde att luta sig mot i den här typen av oroliga tider, det är ju utdelningen. Vi brukar säga att utdelningar tenderar att variera mindre än kursavkastningen. Eller utdelningstillväxten är stabilare än liksom kurstillväxten. Men nu har det ju kommit lite tråkiga nyheter på utdelningsfronten senaste veckan bara. Allt fler bolag har ställt in sin utdelning. Eller i alla fall sagt så här, vi skjuter på årsstämman och beslutar om utdelningen lite senare. Eller vi kör årsstämman nu, vi tar bort utdelningen nu och så kanske vi har en extra stämma senare höst. Och då fattar beslut om utdelningen. Så de utdelningsnivåer som bolagen, styrelsen hade presenterat i bokslutskommuniken, de är egentligen borta nu. H&M drog in sin utdelning här igår. Det var ju första gången sedan de kom in på börsen 1974. De har aldrig sänkt utdelningen. Nu tog de bort den helt. Men det kanske är helt rimligt när 70% av deras butiksbeståndet är stängda just nu. Alltså de har inga intäkter. De har fortfarande lokalhyror, de har fortfarande kostnader. Att då dela ut en stor del av fjolårets vinst, det kanske inte är helt rimligt. Så sent som idag så skickade Finansinspektionen ut ett meddelande till bankerna. Ett par banker, SEB och Swedbank, har ju redan sagt att de avvaktar lite och ser hur det blir med deras utdelningar. De tar beslut senare än vad de hade tänkt. Men nu skickade Finansinspektionen ut att de uppmanar, de förväntar sig att alla svenska banker som står under tillsyn av FI inte delar ut några pengar just nu. Utan FI vill att bankerna, de är välkapitaliserade, de ser ingen oro, men de vill att de ska lagra så mycket buffert som möjligt hos sig själva. Ha så mycket liksom underhudsfett på kroppen som bara går när vi går in i den här mycket osäkra perioden. Och det är klart tråkigt för oss som aktiesparare, aktieägare, men det kanske är bra för oss som privatpersoner och medborgare i landet Sverige. Om man tänker lite att det är bra att bankerna är riktigt, riktigt stadiga och stabila just nu. Det är ett bra, liksom, det hade varit väldigt märkligt om de skickade ut pengar. När just nu skulle jag, kan jag hålla med om. Volvo till exempel har ju strypt sin bonusutdelning. Och det är väl också högst rimligt. Om man permitterar all sin personal i princip, då kanske man ska ge ut en bonusutdelning på flera miljarder till aktieägarna.
Nej, vissa kan ju tycka att det här utdelningen avser ju faktiskt 2019 års vinst och liksom de räkenskaperna. Så det är ju så. Så att,
ja, absolut. Men
och utdelningen som kommer 2021, det avser ju 2020. Men visst, det är klart att så här, ur försiktighetsperspektiv ska vi också säkerställa att bolagen faktiskt finns kvar imorgon. Och det är ju klart att det kan dyka upp en del lägen också kring konsolidering i såna här tider när många bolag tar väldigt mycket stryk. Då kan det vara bra att ha lite grann sitt på det torra. Däremot så tycker jag att det är lite synd att man bara går ut och slopar istället för jag som Husqvarna gjorde. Man hade en liten utdelning här på vårkanten som man behöll. Och sen sa man att vi ser hur det ser ut i höst. Vi kan kalla in till en extra bolagsstämma och besluta om vi kan dela ut om finanserna tillåter, om det här är över.
Men så tror jag många gjort. SKF gjorde det, så, JM gjorde så också.
Marginellt. Det är väldigt få av totalen som har gjort det. Vi har aldrig någonsin sett så här många bolag sänka eller slopa ut. Främst slopa. Vi hade finanskrisen. Det var SEB, Swedbank och Elux. SEB, Swedbank hade sina äventyr i Baltikum. Nu har jättemånga som har slopat, och jag tycker att det är väldigt få som har sagt att vi kollar i höst. Det är ett par, tre, fyra stycken, men det är en minoritet. Det är jättefå i min bok i alla fall.
SCB sa ju det. Att de avvaktar med att dela ut, men de förväntar sig att kunna dela ut. Men ja, absolut.
Det var innan beskedet med det hemliga mötet. Men
jag tror att FI också sa att ni får inte ge utdelning nu, men om läget förändras.
Och i sånt fall så tycker jag att, att man ska vara tydligare på att kommunicera det också. För jag vet att SCB skrev ju att vi gör en översyn. Men kan inte fler bolag bara vara tydliga till aktieägarna och säga då att så här, det här betyder inte att vi inte kommer att dela ut, att det brinner inne. Och det gör det inte, för pengarna används ju ändå i bolaget. Men var tydlig med det då. Vi kollar i höst. Så att vi inte heller tappar liksom vi alla som investerar och tycker att det är kul att få en utdelning varje år, att man inte tror att är det här den nya normalen, kommer vi inte få en utdelning. Vi kommer hoppa tillbaka till utdelningar blixt snabbt om det är så att coronaviruset blåser över någorlunda snabbt.
Ja, men jag tycker du tar upp en viktig poäng här, att det är inte så att pengarna brinner inne, utan antingen kommer de användas av bolaget för en långsiktig investering eller för att få klara sig igenom en väldigt tuff period om det skulle visa sig så att det blir mer långvarigt, eller så kommer de delas ut igen. Och det är väl någonting man ska försöka tänka på, att vara lite långsiktig även i det tänket. Det är inte så att de går upp i rök, och jag tror inte att det är något bolag som liksom kraftigt kan höja någon bonus eller liknande, utan all eyes are on them.
Ja, och sen ska vi också säga det här med när vi sa de här avkastningssiffrorna under IT-kraschen 30% om året till nästa topp, och finanskrisen 27% om året. Jag vill bara förtydliga att det är ingen som förväntar sig och tror att man kommer träffa botten med hela sitt kapital. Enda anledningen till att vi tar upp det här, det är för att påminna om att ju djupare börsen generellt dyker, desto mer uppsida får det för nya pengar som kommer in, om inte världen kommer gå under. Vissa bolag kommer att gå under. Vi har sett konkurser. VRG såg vi nu, Venue Retail Group, som kastade in handduken. Mm. Det kommer vara bolag som får stora problem. Men börsen generellt
VRG och vad heter de? R&B med Polan och Pyret och Retail and Brands och så. Men det här är ju bolag som hade det riktigt, riktigt kämpigt redan innan. R&B har ju inte gått i konkurs, de är i rekonstruktion ska jag säga, så att ingen tror någon annan. Men jag menar, det är inte bolag som fick det kämpigt igår eller för tre veckor sedan när corona-oron naglade sig fast, utan de har ju haft det riktigt kämpigt de senaste åren.
Och ja, vi såg Mellby Gård också, köpte ut Kappahl från börsen, nu satte de Flash och Dea, vad heter de?
Dea, den här tantbutiken.
I konkurs. Mm. Så att det är jobbiga tider där ute, men vi vill bara påminna om att Det är i såna här tider. För jag menar, handlar man nu och fortsätter månadsspara. Jag säger inte att man ska kasta in alla pengar man har och äger, men fortsätt spara löpande som du gjorde innan. Och de investeringarna som görs nu, ja men de kommer ju, din portfölj kommer vara på plus minus noll innan börsen är på plus minus noll, i och med att du köper nere på de här nivåerna. Ta hela förra 20 åren, IT-krasch och finanskris. Den som månadssparade var en relativ vinnare, skulle jag vilja säga. Och vi har försvarat den här tesen som vi fick en lyssnarfråga förut, att
investera allt på en gång.
Ja, och vi kämpade och förklarade varför man inte ska göra det. Det här är varför man inte ska göra det.
Det hade varit asjobbigt om man har investerat allt i slutet på januari och suttit här nu.
Ja.
Det hade inte alls varit kul.
Nej.
Nej. Icke. Jag tror att tiden rullar iväg här.
Ja, men vi pratar bara om vad det är vi ska titta på. Vad är det som styr börsen?
Det är väl jättebra. Vi har ju sett nu hur centralbankerna har öst in stimulanser. Igår gick väl Fed ut och sa att whatever it takes, de kommer köpa hur mycket som helst. Obegränsade obligationsköp. De sa inte ens en summa, utan whatever it takes ungefär. De kommer se till att det finns dollar ute i världen som snurrar, och att det inte ska vara någon liksom kredit- och kapitalbrist, utan det kommer finnas pengar. Kreditmarknaderna, finansmarknaderna ska inte frysa till is. De har sänkt räntan, de har haft massiva stödpaket. ECB har också kommit ut med extremt stora stödköp och stödpaket. Svenska Riksbanken har gjort det. Det har såklart hjälpt till och gjort att situationen hade kunnat varit ännu sämre än vad den är just nu, absolut. Men det är inte de här stimulanserna som kommer få börsen att stiga. Det som kommer få börsen att stiga, det som alla håller ögonen på, det är att virusspridningen ska avta. Den har gjort det i Kina, vi vet att det kan gå. Nu vill man se att den gör det i Italien. Det har varit 2 dagar på raken nu med fallande liksom, dödstal. Fortfarande alldeles för många människor som dör, men det är i alla fall ganska betydligt många färre var det igår mot vad det var på toppen i lördags. Så man vill se att den trenden fortsätta och att det inte går out of control i USA och Tyskland, alltså de övriga stora länder i världen, så att man kan se en ljusning i de här restriktionerna, att länder börjar öppna upp sig igen, tillåta att människor går till jobbet, spenderar. Alltså, men för att det ska ske så måste ju det komma positiv data vad gäller smittspridning. Det är det enda jag kan se som man håller ögonen efter.
Ja, för det är ju det liksom, både penningpolitiska och finanspolitiska, alla de här enorma paketerna som nu sjösätts över planeten. Det här är ju liksom för att hålla oss flytande något sån här. Men och det är ju liksom en stor pillerburk med de starkaste medicinerna du kan tänka dig. Men det kommer ju liksom inte, alltså, då för att lindra smärtan.
Men, mer Alvedon, men det kommer inte.
Nej, utan problemet måste vi också gå till botten med, och det är ju virusspridningen. Och som du sa här, Italien är ju epicentrum just nu i Europa. Lombardiet, där har vi hälften av de som är insjuknade befinner sig där. Där har vi sett att det sjunker i antalet inlagda människor, och vi har antalet dödsfall har sjunkit dag för dag för dag. Nu sa du till mig här på morgonen att det är runt eftermiddagen det börjar komma in ny statistik för idag. Får vi ytterligare en dag, vi vet inte exakt vilken tidpunkt det är, får vi en dag till med sjunkande, så ser vi liksom att allt fler människor börjar hoppet är ju det sista som lämnar oss. Hoppas att vi ser ett trendskifte, en vändning helt enkelt. Men dag för dag för dag har antalet döda nu fallit. Det ser bättre ut i Tyskland, ser bättre ut i Italien som har varit epicentrum. Vi ser också Kina som kan dra till mera drakoniska åtgärder. Det här är ett nytt ord som många svenskar har fått lära sig den senaste tiden. Men vissa säger, kan man lita på kinesisk data eller inte? Ja, alltså så här. Lyssnar vi till bolag, amerikanska bolag som är verksamma i Kina, de säger liksom att det snurrar på ordentligt nu och det börjar komma tillbaka. Vi har haft Vitrolife har ju sin IVF-behandling i sina kliniker. De har sagt att det här kommer påverka dem ordentligt mycket. Där har man också sagt att nu börjar vi öppna upp igen. Vi har inte sett någon rusning av människor till klinikerna. Det kan man ju förstå, att det är så här, det är som att man är yrvaken och man vågar sig inte riktigt ut, man vill vänta lite grann sådär. Det kommer såklart igång. Vi har sett FedEx som sammanflätar mer än 99% av global BNP. De säger att vi har 246 flygningar senaste veckan på deras konfkoll. Så det är det är normala nivåer innan krisen. Så de säger att här snurrar det på. Det snurrar på rejält. Det är samma nivåer som innan krisen. De sa att 90-95% av storbolagen har sin produktion up and running. Runt 60-65% av småbolag. Runt 70% totalt stora bolag och små bolag. Så vi har en väg kvar att gå. Yum Brands i Kina säger att ja, men vi öppnar upp, det börjar gå liksom någorlunda sagt, det ligger åt rätt håll. Volvo personvagnar har sagt att alla fabrikerna är up and running. Det går på högvarv. Vi ser kraftigt positiva signaler till förbättringar. Och det är ju det vi vill se. Men just nu så orkar vi inte ta in den positivismen för vi ser Europa och vi ser USA som är på väg in i det här. Men kan vi få fortsatt se fallande dödstal i Lombardiet, så kommer vi att våga tro lite mera på en vändning. För när det är som mörkast, när det är som jävligast, när det gör som så ont man vill gråta, både för mänskligheten men även portföljen och allt vad det är, kom ihåg att jämförelsetalarna blir enklare, det kommer bli ljusare, vi kommer att ta oss ur det här, och då. Mm. Sen vill jag också bara säga, ja.
Det enda jag skulle säga här var att ja, det ser lite jobbigt ut. Det är lite jobbigt just nu. Bolagsrapporterna, kvartalsrapporterna som kommer här om en dryg månad, Q1-orna, de kommer vara övervägande skräp. Alltså det kommer vara stor påverkan från corona. Men någonting som man ska ha med, som jag tror kommer bli ännu tydligare efter bolagsrapporterna, det är att olika bolag påverkas självfallet olika mycket. Och det finns faktiskt de bolag som nästan är relativt, alltså nästan har tjänat på det här, alltså som inte har, i alla fall inte har blivit påverkade speciellt mycket, men som vi har redan varit inne på, det tryckts ner i den allmänna oron och risk-off sentimentet. Och det är någonting som jag tror kommer utkristallisera sig mycket tydligare efter Q1-rapporterna, där man kanske med lite mer liksom man kommer ha lite mer klarsynt när man ser på mer bolagsspecifikt, och att det kan hända en del med kursrörelserna där och då. För att även om alla vet om det här, så är det ändå som att det kan krävas rapporter ibland för att ljuset riktigt ska gå upp för såväl privatpersoner som större investerare.
Jag tror att du har helt rätt i det. Det är klart att vi vill ha in rapporterna nu. Vi kommer inte bry oss om siffrorna riktigt på samma sätt, för det kommer se nattsvart ut. Vi kommer snarare att bry oss om vad man säger framåt, vad man har för syn och hur både liksom guidance och vd-ord, och jag menar, vi fick in PMI-siffror här idag, inköpschefsindex, det har aldrig varit, det är liksom, det är nattsvarta nivåer. Det har varit en total kollaps i aktiviteten, och det är ju inte så konstigt när det är lockdowns lite varstans. Siffrorna har aldrig någonsin sett så här dåliga ut när det kommer till ekonomisk aktivitet när man tittar på PMI-siffror. Men så här, ja, men det visar ju också att det finns en ganska ordentlig uppsida när vi börjar slå igång on-knapparna på fabrikerna och när vi liksom kan börja konsumera igen. Det kommer att bli ljusare. Och vi vill se vad bolagen säger. Och precis som du är in på, det är skillnad på bolag och bolag. Vissa blir vinnare, och nu är det inte så här bort med svensk jante och att det är gamar som ska vara vinnare på tragik. Det är ju inte det handlar om. Men det finns många bolag som, så här, vi pratade Amazon. Amazon har en brutal lönsamhet i sin Amazon Web Services-del, som är deras liksom, mot datacenter. Vi har även Microsoft Azure. Jag menar, det där är 70-75% marginaler. Så här, alla de här tjänsterna, nya häftiga techbolag som rider på den här vågen med att liksom,
hemarbete,
distansarbete, allting det digitala, det bygger ju i mångt och mycket på den här typen av bolagstjänster. Plus att Amazon har ju sagt att vi måste skjuta på leveranser av annat, för nu är det dagligvaror. Man beställer mer och mer dagligvaror härifrån. Och ju längre det här går, desto mer beteenden kommer också att förändras.
Visst är det så. Jag hörde att nätapoteken hade fått, eller om det var någonting, hade märkt att de hade fått äldre kunder som de har haft svårt att nå ut till tidigare. Så att det öppnar sig nya målgrupper. Men det känns väl som ett ganska positivt avslut på den här podden ändå. Om vi började med lite, det är deppigt, det är mörkt, det är jobbigt just nu, så kan vi avsluta med att det skapar möjligheter.
Det skapar möjligheter. Man ska vara långsiktig. För de som är extra unga, så ska vi också säga att det här är en förmögenhetstransferering från de som har haft lång tid på sig till de som ackumulerar och får in pengar i det här läget. Men vi hoppas att alla kommer att klara sig väl och helskinnad ur det här, så många som möjligt.
Det gör vi. Ha det gott så länge, så hörs vi nästa vecka.
Tack för att du lyssnade på det här.